Om året var 1975, då skulle jag varit frälst i 5 timmar. Fyrtio år sedan, sista söndag i juli månad, så började ett nytt liv. Och jag vet inte om några tycker det är tråkigt, men jag tänkte faktiskt berätta lite grann om vad som hände med den här gubben och kanske kombinera någon typ av undervisning med det här också. Så får vi se vad det blir. Är det okej? Det var i Örkelljunga av alla platser på jorden. Och jag minns att det var knappt en månad sedan jag kom till Sverige. Jag kom första söndag i juli och sen var det en månad av otrolig kamp. Anledningen varför jag kom till Sverige är självklart därför att jag hörde det finns ett företag som anställer människor och som heter Försäkringskassa. Eller hur? Nej, jag är kanske en av de få som inte kom för den sakens skull. Enda anledningen varför jag kom till Sverige, det var för att bli frälst. Och jag vet att på en gång så tänker någon, men snälla någon, kan man säga så? Jo, det kan man säga. Ni kommer höra storyn och så. Jag har aldrig planerat annars komma till detta land. Jag har aldrig planerat stanna i detta land. Idag med 40 års perspektiv så förstår jag att Gud hade en tanke som jag i min vildaste fantasi kunde inte få någonstans i mina tankar. Men jag ska börja 1900. Några av er har hört vissa detaljer. Nu kommer storyn att bli komplett så att säga. Jag ska börja 1942. Och innan jag börjar med det så ska jag läsa ett ord. Och det ordet står skrivet i Daniels boken. Daniels boken kapitel 4. Och vers 22 handlar det egentligen om. Det är ganska intressant sammanhang. Det är Daniel som går till Nabukadnessar och profeterar till honom att han ska bli ett djur under ett år för att han gjorde uppror mot Gud och inte gav ära åt Gud för vad Gud har gjort i hans liv. Och här finns då ett ord som jag måste säga att när jag tänker på mitt eget liv nu så förstår jag att det här ordet handlar inte bara om den här situationen utan om mycket annat, om i stort sett allt vad Gud gör här på jorden. Och han säger till honom att 7 tider ska gå framöver dig till dess du har insett att den högste råder över människors rike och ger dem åt vem han vill. Till dess att man har insett att han har insett att den högste råder över människorna och människors rike. Okej, med den versen som utgångspunkt då vill jag börja med hela berättelsen. 1942 står min mamma och pappa, eller min mamma står utanför huset där de bodde med 4 barn. Det är minus 42 grader och hon väntar på att bli skjuten. Det är nazisterna i Serbien som går genom min hemstad och varje serbisk judiskt hus skulle omintetgöras. De skulle dödas allihopa. Tiotusentals människor stod framför Donau. Vissa kastades levande i Donau. Vissa sköts och de ramlar in. Och det blodet som en judisk man som jag träffade med Per Danielsson, som många av er vet vem han är. Han var med mig en gång för 15-20 år sedan i min hemstad. Och jag sa till honom, gå till judiska familjer och prata med dem vad som hände. Han bodde i centrum, den mannen, han sa blodet rann upp till knäna på gatorna. Lite kanske överdrivet, men ni förstår vad han ville säga med det. Så turen kom till vårt hus. Jag var inte ens född och min näst yngsta syster, eller vi som är 2 yngsta, vi fanns inte ännu. Och en bror föddes inte ännu, utan fyra barn och mamma. Väntade, pappa var i huset. Soldater går in för att dra honom ut också. Ser en bild på honom. Och på grund av den bilden, han var soldat i Österrikes-Ungerska armé som man var tvungen att gå till. Och att han kunde troligtvis, eller inte troligtvis, han kunde perfekt ungerska. Och när de frågade honom om vem det var, han sa ja, då säger de okej, lämna detta hus. Jag vet inte om det samma dag eller samma vecka står en annan familj framför Donau innan att soldaterna kom till dem att skjuta dem, så har de skjutit tusentals människor den dagen. Den familjen är mina släktingar och de redan på den tiden var, tror jag, minst 8-9 barn och mamma och pappa står. De går och skjuter, folk ramlar i Donau. När de kommer till den familjen så ser den som är ansvarig, det räcker för idag. De var kristna också. Det är genom en av barnen i familjen, den som jag kom till Sverige. Det var till honom jag skrev 1975 när mitt liv höll på att bli helvete, eller blev redan helvete. Jag skrev till honom och sa, kan inte jag komma till Sverige, jag behöver prata med dig. På den tiden så var mitt liv redan ganska förstört. Men jag backar lite tillbaka och ska berätta vad som hände när jag skulle födas. Jag vill understryka, jag vill inte liksom med det här som jag berättar detaljer framstå som jag är någon speciell eller någonting. Jag bara vill berätta vad Gud har gjort. För mig är det stort. 40 år sedan jag blev frälst. Det är otroligt stort för mig. Och mamma var 42 år och pappa var 57. De hade redan 6 barn. Min pappa var slaktare. Och mamma hjälpte honom. Hon jobbade. De jobbade väldigt hårt. När hon blev gravid med mig så orkade hon inte föda mig normalt. Och jag fick navelsträngen kring halsen. Som jag på skämtfullt sätt säger någon gång. Jag ville hänga mig redan i magen. För tyckte att livet var tråkigt redan där. Och läkaren sa till mamma. Du får välja. Antingen du eller barnet. Någon av er två måste dö. Om vi räddar barnet så dör du. Om vi räddar dig så dör barnet. Det här har min äldre syster berättat för mig. Då sa mamma till dem att ni får göra vad ni måste göra. Men låt inte mina 6 barn bli utan mamma. Jag tror aldrig att min mamma förkastade mig. Aldrig. Hon var redan frälst. Jag vet att hon ville ha mig. Men det där uttalande från hennes sida, det vet inte jag vad som innebar i hennes känsloliv. Men jag vet att jag har kämpat en hel del med förkastelse i mitt liv. Speciellt i början, innan jag blev frälst. Så jag föddes på svenska nationaldagen, det är inte dåligt. Alla flaggar för en jugge som man brukar kalla oss här. Och när jag var liten så, pappa dog när jag var 6,5 år gammal. Det var en chock för mig som jag inte förstod riktigt hur mycket det påverkade mig. Först någonstans i 13 års ålder minns jag att jag skrek ut min smärta och sa, varför dog min pappa? Och jag har aldrig upplevt något med min far. Jag minns 2 väldigt svaga bilder som är båda positiva. En gång i den kyrkan där jag gick som liten så hade vi 3 gudstjänster på söndagar. Så jag, den söndagen gick jag på 2 gudstjänster och pappa sa att jag var snäll pojke. Pappa var inte kristen. Jag tror att han blev frälst innan han dog. Men tack vare mamma faktiskt. Och sen minns jag bara när han var sjuk och innan han dog. Så i alla fall så skolan gick och jag minns att i det kommunistiska Jugoslavien så var det inte alls populärt att vara troende. Det var skam. Det var bara dumma och gamla som trodde på att Gud skulle kunna finnas. Och jag minns lite situationer när jag gick till kyrkan med min mor som liten och mina kompisar spelade fotboll på gräsmattan precis utanför vårt hus. Och ibland hade jag en ganska sån där känsla, konstig känsla. Varför måste jag dit och de har så kul och allt så. Men samtidigt så minns jag att jag skämdes aldrig på ett sätt som på något sätt tryckte ner mig. Utan det var en liten skam i det. Och i gymnasiet minns jag att vi skulle skriva en uppsats en gång om personer som lämnade spår efter sig i världen. Och jag bestämde mig att skriva om Jesus, även att jag var inte frälst. Men inte vågade jag nämna Jesus, gode Gud, då skulle jag blivit utkastad från skolan. Men jag skrev om Jesus. Saken var att min fröken i skolan, hennes mamma och min mamma gick till samma kyrkan. Och hon genomskådade uppsatsen på en gång. Och jag minns som att det var igår. Jag hade alltid bra betyg hos henne. Men den här gången gav hon mig underkänt. Och så reste hon mig inför hela klassen och sa, okej, Stojan, vem skriver du om? Och jag ser mig som att det var igår. Jag står där och de börjar spekulera om massa sekter och jag vet inte vad. Och jag bara stod där, jag sa ingenting. Och till sist gav hon mig liksom tvåan. Ettan var underkänd, tvåan var okej. Så där i tredje året i gymnasiet, då började min livskamp. Jag upplevde redan då att livet har ingenting att erbjuda mig. Jag gick fel linje, jag gick tekniska linjen i gymnasiet. Min dröm var att jag skulle bli lärare och författare. Men ingen någonsin, varken upptäckte någon gåva eller uppmuntrade mig. Jag slutade gymnasiet, faktiskt som bästa elev i hela skolan, men vad hjälpte det? Jag var sämsta ingenjör som någon kunde anställa. Jag menar, det vet ni, att man kan vara väldigt mycket här och ändå bli väldigt dålig i praktiken, och jag var en sån. Jag fick alla MVG och till och med pengar, och jag minns när jag fick pengar i skolan som pris. Jag tog mitt gäng och vi gick och söp oss fulla, och så gick det med priset och allt. Sen skulle jag börja studera, och då redan var kampen med Gud oerhört stark. Gud bokstavligen jagade mig. I den kyrkan som jag gick som liten, jag slutade gå när jag var 16 år. Jag har aldrig hört en predikan om frälsning i den församlingen. Aldrig hörde att Jesus dog på korset. Jo, det har jag hört. Men inte om att jag kunde bara komma, ta emot honom och bli frälst. Så jag har försökt några gånger i livet. Jag minns två situationer i livet när jag desperat ropade till Gud. Varför gör du inte något i mitt liv? Och ingenting hände. Och jag kan idag med facit i handen säga så här. Det som jag har lärt mig genom det där, det är att Gud griper aldrig in i våra liv innan vi har kommit till botten. Det är Sojla, min fru, berättade om den också, att hon någon gång hamnade på en kristet läger i Finland innan hon blev frälst. Och hon bad Jesus att komma in i hennes hjärta och frälsa henne. Men hon sa, när jag sa amen, jag visste exakt, jag visste utan tvekan att jag inte var ärlig och ingenting hände. Det tog 5 år efteråt och hon blev frälst därefter när hon kom riktigt till botten. Så när jag var 16 slutade jag gå i kyrkan och tyckte att det var en av de tråkigaste församlingar ni kunde gå faktiskt i. En gång tog jag en av mina absolut bästa vänner som var ateist dit. Och när vi kom ut ur kyrkan så sa han, vad i hela världen gör du här? Ser inte du att genomsnittlig ålder på de som är inne är sådana att de är allihopa med ena foten i graven redan? Och det var så liksom. Och jag på något sätt upplevde att det kan inte vara Gud. Gud kan inte vara som denna kyrka. Allt som var roligt var förbjudet. Ingenting var liksom tillåtet. Lite grann typ listadianer, ni som känner till den. Okej. Okay. Jag började studera mest därför att jag ville slippa militärtjänsten, som var en mardröm på den tiden att gå till. 1973 så hade jag inget val. Jag var tvungen att gå till militärtjänsten. Studierna gick inte alls. Jag hade ingen lust i studier. Och jag såg ingen framtid för mig. Jag tyckte att livet hade inget att erbjuda. Skrev i min dagbok dagarna innan jag skulle till militärtjänsten med väldigt stora bokstäver. Gud, jag behöver dig nu mer än någonsin. Om du väntar på mig. När jag kommer ut i militärtjänsten så kommer jag att bli troende, som jag visste man säger. Gick till militärtjänsten i Bosnien och efter 13 månader kom jag ut och nu bestämde jag mig att nu ska jag bli schysst. Och i den församlingen som jag växte upp i så talades det väldigt mycket om att du ska bättra dig. Sen ska du gå till äldstebröder och de ska bedöma om du är mogen för att döpas och tas in i församlingen. Otroligt, va? Och jag försökte gå, men det klarade jag i en månad och sen gick allt åt pipan. Allt. Min syster som var övertygad kommunist skaffade jobb åt mig på ett väldigt bra ställe. Jag började jobba där och det fanns inte en dag att Gud inte jagade mig på något sätt. Han var överallt och jag visste inte hur jag skulle skaka av honom. Då någonstans i mars månad så skrev jag till Sverige till min syssling och sa att jag vill gärna komma och prata med honom. Jag hade inget annat i tankar än att jag måste få möta Gud. Han skrev tillbaka till mig att jag är välkommen. En torsdag morgon åkte jag till jobbet och sa till en av killarna att hälsa direktören. Säg till honom att jag åker till Sverige imorgon och en dag kommer jag tillbaka att förklara varför jag åker. Gick till mamma och sa, mamma, jag åker till Sverige. Jag har aldrig frågat min familj vad de tyckte om det. Men troligtvis tyckte de att jag gick snett i huvudet. Att det gick snett i huvudet på mig. För att vem lämnar sånt jobb och vem åker bara till ett annat land utan att veta något? Aldrig tänkte jag att jag skulle stanna. Jag visste bara en sak. Jag måste möta Gud. Och jag brukar säga så här. Om någon sa till mig att jag skulle simma till Nya Zeeland och möta Jesus där, jag skulle simma. Den där trycket på insidan, det är obeskrivligt. Jag ser mig själv nu när vi reser på natten genom Tjeckoslovakien, kommer till Östtyskland, går på båten och jag sitter på båten och det enda som är i mina tankar, det är Gud, inget annat. Vi kom till Örkelljunga och de där 4 veckor då innan jag blev frälst, de var väldigt intressanta. Jag minns ett möte och min syssling han predikade och han gav inbjudan om någon vill ta emot Jesus. Sa han, du kan stå upp och som bara att manifestera det. Jag försökte stå upp men någon drog mig i byxorna ner. Och jag kunde inte stå upp. Och sen en söndag efter gudstjänsten gick vi på promenad och så sa han, skulle du vilja be med mig? Tänkte han, inte klok. Jag har bett hela mitt liv och jag har bett hela mitt liv. Alltid. Innan maten, efter maten, innan sovandet, när man gick upp på morgonen. Det första man gjorde i vår familj, det var att be. Bara fika så bad man innan och man bad efter och det var, ja. Men då sa han till mig, du kanske har aldrig bett en sån här bön. Tänkte, okej, vilken bön då, sa jag. Ja, men du kanske har aldrig bett Jesus komma in i ditt hjärta och bli din frälsare. Och det har jag aldrig gjort. Jag bad till Gud när jag behövde honom. Jag ropade till Gud att beskydda mig, att hjälpa mig i olika situationer. Men jag har aldrig vetat att en bön som sådan skulle bes. Då bad jag en bön, enkel bön. Jag sa bara, Gud, förlåt mig allt vad jag har gjort. Jag tar dig emot och jag ger mitt liv till dig. Du får göra med mitt liv vad du vill. Det låter väldigt häftigt och jag understryker det. Ni vet, ibland låter det väldigt häftigt när någon säger att han har bett en bön och säger, Gud, du får göra med mitt liv vad du vill. Men det är inte så svårt att ge till Gud ett sånt liv som jag hade. Det var bara ruiner. Ingenting annat. Men jag måste säga att om någon då i den stunden sa till mig, profeterade eller sa vad som helst, vad mitt liv skulle vara efter detta, efter den bönen, jag skulle aldrig tro det. Jag skulle aldrig trott att Gud hade en sån tanke och plan med mitt liv. Det var 2 gånger under mitt kristna liv En gång när jag hamnade i största synd i mitt liv faktiskt, då kom en man från Norge av alla länder och profeterade till mig dagen efter att jag har syndat och sa så här: så säger Herren, innan du föddes utvalde jag dig. Jag tänkte, han är koko. Han vet inte vad jag gjorde igår. Han vet ingenting och han profeterar som att jag är någon specialare. 3 månader därefter skickar Gud en person till som profeterar samma sak. Jag ser det här igen, inte därför att jag tror att jag var någon specialare, utan därför att jag tror att det är så här. Att Gud har en plan med var och en av oss. I vissa fall går det väldigt dramatiskt, i vissa fall går det inte så. Men om Gud råder över människors rike, då råder han över våra liv. Har han tänkt något med våra liv, så kan inte helvetet hindra det. Ibland tror jag inte att ens vi själva kan hindra Gud att uppfylla vad han vill uppfylla med oss. Det kan bli krokigt, det kan gå väldigt mycket hit och dit. Men Gud är fast bestämd att slutföra sitt syfte med varje människa. Jag skulle inte kunna stå här och tala om jag inte trodde på det. För att mitt kristna liv har inte varit alltid raka vägar. Men jag måste säga bara en sak. Det är hans trofasthet och hans bestämdhet att uppfylla något med mitt liv som är egentligen det stora som jag vill betona och säga om. Jag minns första dagar eller första tiden i mitt kristna liv. Låt mig få säga det här också. När jag blev frälst så jag visste inte egentligen vad det betydde förutom att jag visste att nu går jag till himmelen. Jag träffade en tjej på den tiden och tyckte att bara fortsätta att leva. Och så en dag var vi tillsammans och plötsligt så hör jag en röst som säger till mig så här: jag har frälst dig, du ska antingen leva för mig eller inte. Jag gick upp, sa till henne, det är slut, jag ska leva för Gud och gick ut. Hon måste också tyckt att jag var inte klok. Men det är bra ibland, det är så. Så det första tiden, det som hände då det är att jag jobbade med min syssling och han är en sån där flegmatisk typ. Så vi skulle jobba och han kunde gå upp 12 och 8 på morgonen, man visste aldrig. Och jag väntade på honom, medan jag väntade så läste jag Bibeln som en galning. Jag bara läste. Och det var en vers som på den tiden betydde oerhört mycket för mig. Och det är det som står skrivet i första Timoteus brevet i kapitel 6 och vers 8. Jag hade ingenting i stort sett i livet då. Jag hade en liten väska när jag kom från Serbien. Jag bodde hos honom, sov där. Och det står i 6:8 så här: har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Jag måste säga att jag har aldrig upplevt så lycklig del av livet som då. Jag bekymrade aldrig mig för någonting. Jag hade mat, jag hade kläder, jag hade någonstans att sova. Och livet var helt underbart. Jag vittnade för alla som kom in i min väg. Och bara tänkte, ja men Gud, du har gjort det här enorma i mitt liv. Så vad ska jag göra annars än att bara berätta om dig? Vi började jobba då bland forna Jugoslaviens folk. För att det kom en pastor från forna Jugoslavien dit. Och på en gång så satte vi igång och jag bara började jobba på en gång bland jugoslaver. Vittna, reste i hela södra Sverige. Och upplevde bara fantastiska saker med Gud. Efter ungefär 10 månader eller något sånt. Nej, lite drygt ett år. Så fick jag längtan efter att gå på en bibelskola. Lära mig engelska lite bättre. Men jag sa aldrig någonting till någon. Jag levde omedvetet faktiskt efter den där versen i Matteus 6:33. Sök först Guds rike, allt annat ska tillfalla er. Jag sa aldrig ett ord. En dag kommer en man och frågar mig, vill du gå på bibelskolan? Gärna, sa jag. Jag vill. Gick på bibelskolan i Holsbybron. Kom tillbaka därifrån och började jobba, fortsatte jobba bland jugoslaver. Efter 2 år kände jag att jag behöver något mer. Och jag ville gå igen på bibelskolan. Då kom Slaviska missionen, ni känner till det, och sa, vi sände det till bibelskolan och de betalade hela grejen. Och då upplevde jag just sanningen i den versen. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Allt annat ska tillfalla er. Gud vet exakt vad han vill med oss. Han känner till våra önskningar. Och man behöver nästan ibland inte ens säga till människor. Idag kommer människor och säger, vi vill ge dig en bil och jag behöver en bil. Så jag bara säger okej. Så ibland kommer de med två bilar och jag tar båda två även att jag... Men det som jag verkligen vill poängtera här, det är att Guds trofasthet är enorm. Jag kan säga till er ärligt och uppriktigt att det var dagar när det fanns inte bröd på bordet. Men Gud har aldrig svikit ändå. 1979 var jag på bibelskolan i Säffle och sen skulle jag fira nyårsafton med några vänner i Mariannelund. Sven Otto Rimos, om någon känner till det namnet. Ja. De bjöd mig, de visade otroligt mycket kärlek till mig. De människor har betytt otroligt mycket för mig i början av mitt liv. Vi var tre par, var de och jag var där. Och så skulle vi, ni vet, innan midnatten be tillsammans. Och då var det en person där som började tala i tungor. Inte till mig, eller bara började tala i tungor. Och när hon började tala i tungor så började en eld brinna i hela min kropp från fötter upp till huvudet. Det var så konkret, så starkt, så om hela mänskligheten var på den platsen, jag visste att det där budskapet kommer att vara till mig. Och när hon slutade tala i tungor, då gav hon uttydning, och igen inte till mig utan bara gav uttydning. Och då sa Herren så här, nu är du här i detta land och du ska vara här en tid till. Sen ska jag ta dig härifrån till ett annat land. Jag ska öppna dörrar, jag ska stänga dörrar, jag ska vara med dig. Den sekunden visste jag att jag behöver åka tillbaka till Jugoslavien. Det var precis början på 1980 när Tito var sjuk och skulle dö. Jag måste säga att jag blev skraj. Och ni vet, bara 5 år så hamnade jag i det här underbara svenska livet här. Jag minns, nu kommer ni skratta, jag minns jag hade en liten LPS. Liksom spelade den där gramofonen. Och tänkte, men kära någon, tänk om jag inte kan ta den till Jugoslavien. Idag tycker jag det är så löjligt, men okej. Okay. När det här budskapet kom så visste jag inom mig, 3,5 år, sen ska du dit. 1980 flyttade jag hit, skulle börja jobba i Aspenkyrkan. Och en söndag blev jag bjuden till brogemenskap att vittna. Och jag vittnade om min kallelse till Jugoslavien. Och för mig var det väldigt dramatiskt. Och jag vittnade om det där utifrån det där versen som Paulus säger. Jag känner mig bunden och jag bryr mig inte om någonting. Jag måste dit. Och Sojla kom till det möte. Vi har aldrig träffats tidigare. Det enda hon sa när hon hörde mig, det var, tack gode Gud att jag behöver inte gå med där mannen. Hon var nyfrälst, bara ett år. Hon var precis på väg ut ur skolan i Bro, där de hade mötena på den tiden. Och jag kom precis in. När jag såg henne så föll anden över mig och jag tyckte, oj vilken tjej. Så ni kan förstå vilken ande föll över mig. När hon såg mig så sa hon inom sig, Gud, är det han? Det var knytkalas och hon visste inte det var knytkalas. Det är därför hon skulle gå hem. Och jag sa till henne, stanna, jag kan dela min portion med dig. Det var Nybergs Gunilla som gjorde lite mer mat på den tiden. Och så räckte både för Sojla och mig. Någon tog kort på oss när vi satt första gången tillsammans. Jag hade kortet kvar. Vi börjar sällskapa, och jag ska inte gå in i detaljer för de är inte så andliga, alla av dem. Men i alla fall, när vi började sällskapa så, och förlovade oss, eller precis, ja, så kunde hon några ord på serbiska, för att hon var på semester i Montenegro och skrev till mamma och pappa: det här är paradis på jorden, men jag kommer aldrig i mitt liv att gifta mig med en sydlänning. Så ni vet, när man ser aldrig, då ser Gud till att det blir just det. Så tjejer och grabbar, vill ni bli gifta fort, säg: jag vill aldrig gifta mig med den, så kommer du att få den och det blir väldigt bra. Okej, skämt åsida. När hon var nyfrälst så fastade hon och bad och sa: Gud, visa mig vad du vill göra med mitt liv. Hon såg i en vision Europas karta, och så pekar Gud på där Jugoslavien finns, södra Europa, och säger: här ska du jobba med en man som är lika gammal som du. När vi gifte oss, det var 81, Håkan tog massa kort på oss, gick till och med till toaletten efter oss. Ja. Och då, exakt efter 3,5 år, så flyttade vi till forna Jugoslavien, till dagens Kroatien, och bodde där och jobbade. När vi kom tillbaka till Sverige på grund av att vårt äktenskap blev ett helvete och vi skulle vila oss här i Sverige lite grann, och jag sa till församlingen: ja, men vi kommer tillbaka efter ett halvt år eller något sånt. Ser en god vän till mig så här: det där ett halvt år, det kan du glömma. Du kommer inte tillbaka minst 8 år. Jag tänkte, han fattar ingenting. Han förstår inte vad han pratar. Från 87 till 99 var en fantastisk period. Vi fick 3 barn. Där i Zagreb, där vi jobbade i en församling. Det var fantastiska saker som Gud gjorde, och helvetet brakade också mot oss. Både som familj och mot vår relation. Under de här åren från 87 till 99 så har vi bara vandrat här i Sverige. Visste inte om vi ska tillbaka, visste inte när, visste ingenting. På 2 år flyttade vi 18 gånger med 3 barn. Jag minns en gång när vi var i Skåne och bodde hos en broder på hans gård. Vi satt ute på åkern och vi sa till Gud: vad i hela friden pågår i våra liv? Men det var inte Gud, det var vi. Vi visste inte om vi ska tillbaka, vi visste inte någonting. 2 gånger var vi i Amerika under den tiden. Och under den tiden har vi upplevt så mycket av Guds trofasthet som jag kan skriva en bok om. Jag har faktiskt skrivit en bok om det, men inte på svenska, så. Som heter Den store Gudens små under. Hur Gud gav oss vagn till Sara, hur vi fick mattan som var... Okej, jag ska ta bara ett exempel, att se Guds trofasthet. Vi var nygifta, bodde i bananhusen i församlingen, hade en lägenhet där. Och jag hade 1500 kronor i månaden, och så Soila jobbade lite på gospelcenter, och så vi hade inte mycket pengar. Vi skulle behöva matta, hon var gravid från första dagen. När man är 30 så planerar man inte väldigt mycket, utan bara säger: ske din vilja. 19 juli gifte vi oss, eller jag menar 18 oktober gifte vi oss, och Sara föddes 19 juli. 9 månader och en dag. För mig det var det väldigt viktigt, för att om min mamma visste att hon föddes en dag innan, det skulle varit svåra saker. Så, men hon var gravid och jag tänkte, nu ska hon gå upp på nätterna och hon behöver något mjukt under fötter. Och, så jag frågade henne: vad är det för matta du vill ha? Hon sa, det var heltäckningsmattor på den tiden som var så populära. Hon sa, jag vill ha en röd, vindröd heltäckningsmatta i det rummet där. Okej, så jag tänkte... Sen var en granne som fick barn tillsammans med oss som flyttade där och bodde bara på andra sidan i andra huset i Balanhus. Så jag tänkte jag går och hjälper honom lite med. Och så sitter vi där och fikar och så sitter en annan granne som hjälper honom och säger ja du vet jag köpte en matta och min fru gillar inte det och mina öron blev såna här vet ni. Och jag vill bli av med det och jag liksom försiktigt frågar vad skulle mattan kosta? Och så sa han, behövde en matta? Ja, det beror på, sa jag. Så han, du kan få den för 100 kronor eller kan du komma hem till mig och klistra tapeter med mig så får du den gratis. Och jag frågar honom, var bor du? Han bodde 2 ingångar från oss. När jag kommer in i lägenheten så är mattan precis i det rummet som vi behöver. Röd vin skräddarsytt för vårt rum. Jag tänkte så här, 100 kronor är ingenting men jag vill vittna för honom. Och jag kom och jobbade med honom en dag och vittnade för honom. Visade sig att han var avfälling. Var pastor i en församling tidigare, ungdomspastor. Och nu lämnade han Gud, så det var fint. Och jag skulle kunna berätta massa sådana grejer. Bara därför att visa hur trofast Gud är. Och att han lämnar oss aldrig. 1999 eller 1998 så Lars-Gunnar Eklund och jag träffades i Byske på en konferens. Och han sa, skulle du inte kunna komma och predika i Skogakyrkan? Oj, sa jag, det var länge sedan. Jag predikade en gång i denna församling. Jag vet inte om någon minns det. Det var 1983 där nere i källaren. Och det var Alf Andersson som var skyldig till det. Precis innan vi skulle flytta till Jugoslavien. Och då var vi här en gång, var med er på lägret. Och 98 och sen 99 kom han hit. Och jag kan säga av de 40 år, dessa 16 år här i Skogakyrkan är absolut bästa åren av våra liv. Amen! Kära någon. Jag trodde ni skulle börja halleluja jubla. Jag vill läsa en vers till. Därför att det här är helt fantastiskt tycker jag att titta tillbaka på 40 år. Det är många känslor. En av dem som är bland de första är, kunde du inte mognat lite mer under dessa 40 år? Det andra är att okej, Gud är den som gör allt. Jag vill läsa från Hebreerbrevet 13:5, den kända versen. Där han säger så här, lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag ska aldrig svika dig, står på ett i en annan översättning. Finns en annan vers som säger att även när vi är trolösa så är han trofast. Och när jag blickar nu framåt mot nästa 40 år. Om det blir så många. Så ska jag läsa en vers som jag vill tro kommer att vara verklighet i mitt liv också. Det Thessalonike, första Thessalonike brevet 5:24. Första Thess 5:24. Står skrivet så här. Bara jag hittar. Här är det. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Jag är väldigt tacksam till Gud för många människor som har funnits i mitt liv. Tacksam till Gud för att han gav mig en kvinna som är det bästa jag kunde fått, ärligt sagt. Det här är ingen fras. Jag skulle inte lärt mig, och jag kan säga öppet, om Soila satt här så skulle hon kunna bekräfta det. Vårt äktenskap är för mig en Guds instrument utan vilken jag skulle inte veta många saker om Guds arbete och om Guds vägar om jag inte var gift med henne. Jag skulle aldrig skrivit en bok som handlar om brudförsamlingen utan Soila. Jag skulle aldrig lärt mig väldigt många andra saker. Kanske aldrig lärt mig hur fort och snabbt och ärligt man kan förlåta någon annan. För att det kan jag berömma min fru för, ärligt sagt. Jag känner ingen person som förlåter så fort som denna person. Och med en sån gubbe som jag är, så behövde hon den gåvan. Med den tjurskalliga serben. Jag minns en situation när jag i 3 dagar ville inte prata med henne. Och det var hemma hos hennes föräldrar. Vilket vittnesbörd. Den helige pastorn som var så sårad att hans sår tycktes honom vara viktigare än Jesus sår. Men, man ändras väl. Malin, du har känt mig lite. Och Håkan. Tycker ni att det har hänt något med den här gubben under alla dessa år? Tack för det. Malin tycker att jag pratar mindre och mindre, eller hur Malin? Nej.
Nej.
Härligt att höra det. Jo, jag minns den perioden. När man skrek och tyckte att man ska bara döma allt som är dåligt.
I sig själv. Jag är lite nyfiken. Du sa att han sa att du skulle inte komma tillbaka på 8 år. Kan du inte bara avsluta det med risken att du talar för länge?
Ja, men han hade rätt. Det har gått nu 30 år. I stort sett sedan vi åkte därifrån och vi är kvar här.
Men du har ju en ny funktion.
Mm. Menar du med landet där?
Ja.
Med de unga ledarna. Jo, men det där landet som inte finns mera. Men för mig finns den fortfarande som sådan. Med alla dessa 6 nya länder. Det är fortfarande det landet som är väldigt tungt på mitt hjärta. Jag vet att vi ska dit igen någon gång. Åker dit som ni vet med jämna mellanrum. Och ju mer jag åker desto mer förstår jag det där vi ska vara mer och mer. Men hur det blir då, om vi flyttar där för gott igen eller om vi blir bara oftare där, det vet jag inte. Men jag vet att det är där man ska vara. Jag blir otroligt uppmuntrad ofta. Genom att få e-mail eller att någon skriver på Facebook om vad de upplever. Genom att bara titta på predikningar på YouTube. Och sen är det fantastiskt att få åka tillbaka till sitt folk. Det är fantastiskt. Vi ska åka nu i augusti till Adriatiska kusten till en församling. För 40 år sedan när jag var nyfrälst så fanns inga församlingar där. Inga troende ens. Förutom, okej, nu ska jag inte vara kategorisk igen. Det finns troende bland katoliker som är frälsta och som är inga evangeliska kristna. Idag poppar församlingarna upp. även på de platser där de inte fanns. Tommy Naumann, minns ni? Han har varit här för några år sedan. Ni minns honom? För några år sedan så talade Gud till honom att moderländerna kommer igen att föda barn. Och Dalmatien och hela det där området kring Medelhavet. Där har Paulus varit och predikat. Så det finns många fantastiska grejer som Gud har i beredskap.